Jaha, mina vänner. Idag är det augusti. Och jag fick en fin bild framför mig. Och jag tänkte, jag måste försöka förverkliga den. Och det gjorde jag, fast det syns inte så mycket i den här. Ska vi se, vi ska göra så. Det gör jag ändå. Det kan inte vara så särskilt mycket att visa. Men tro eller ej. Det här är våran röda vinbärsbuske i morse klockan 8. Är ni inte imponerade? Och tittar man riktigt noga så ser man att det finns ett och annat där. Men förra året, det bara dignade av frukt. Men bredvid den här röda vinbärsbusken har jag en annan buske. Och den ser ju lite annorlunda ut. Det är svarta vinbär. Och om ni visste vad goda de är. Imorgon ska vi plocka den här busken ren. Den bär verkligen mycket frukt. Ja, de här bilderna skulle jag nog vilja att vi har lite framför oss. När vi ska bekanta oss lite grann med de här, som jag uttrycker det, tre intensiva kapitlen i Johannes evangelium. Kapitel 13, 14 och 15. Och när jag satt och läste i det här och skulle förbereda mig för det här, så upplevde jag att hur ska jag kunna förverkliga något bra, förstår uttrycket rätt, ur det här. Det är ändå Guds ord. Något bra ur det här stora, innehållsrika sammanfattandet. Men så kommer bilden för mig att det är ju inget annat än att Jesus, som vet vad som ligger framför honom, han står inför ett avsked med sina lärjungar. Och lärjungarna har inte fattat grejen riktigt, att det är så nära förestående och att det skulle behöva hända på det sättet som det ändå hände. Henrik började den här serien med att läsa om att Jesus, han är vår Herre. Han är större, jag är mindre. Han talade om någon som hade uttalat följande, att ju mer man fördjupar sig i Johannes evangelium, desto mer lär man känna Guds hjärtas vilja. Det är ingen dålig mening över vad Johannes är. Alice predikade sedan om Guds kärlek och att det går an att gödsla med Guds kärlek. Inte alls dumt uttryckt, och att tjäna honom. Och sedan så hade vi Jörgen som predikade om tecken under. Det här är bara korta axplock. Tecken under, som inte bara var ett tecken under i största allmänhet, utan de visade på Jesus. Att människor skulle förstå att Jesus, han är sänd av Gud. Och så kommer Henrik tillbaka och predikar kapitel 10-12 om att Jesus, han är dörren in i follan. Han är den enda vägen till Gud. Och jag ska idag försöka predika lite grann över hur jag kan uppleva att lärjungarna ska ta avsked av Jesus när de har varit med i en tillvaro som har präglats av framgång, framåtanda, gemenskap, äventyr, aha-upplevelser, var det så? Och undervisning tillsammans med en mästare, en skicklig mästare. I det här sammanhanget som vi ska läsa strax så befinner man sig i en stund av djupt allvar. Det här är verkligen annorlunda. där Jesus alltså samtalar med de 12 och de undrar, vad är på gång? Jesus själv, han vet ju vad som står framför honom eller vad han står inför. Att göra ett slutligt, har jag valt att välja de här orden, ett slutligt inbrott i den andliga världen med sin försoningsdöd på Golgata. Men också som kulminerar i ett exklusivt utbrott då han 3 dagar efter sin död så uppstår han. Och sen därefter så böter han ju sina lärjungar på nytt, livslevande och många andra, för att sedan också lämna dem och anträda sin himmelsfärd. Men vi väljer att läsa då ur Johannes 13. Det blir en hel del bibelord idag och jag älskar att läsa Bibeln. Står jag i vägen? Ja, det kvittar ju egentligen var jag ställer mig, så det är ju lite vidvinkel här i lokalen. Det står så här då, ifrån Johannes 13, vers 1. Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmåltiden och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Och Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Och sedan hällde han vatten i tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. Och när han nu kom till Simon Petrus så sa denne till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Och när han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen så sa han till dem, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen. Tjänaren är inte större än sin herre och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni också om ni gör det. Att vara tillsammans med mästare och uppleva hur han älskade och utgav sig i olika sammanhang för sina lärjungar. Han älskade dem verkligen in i det sista. Och han ville visa dem i en praktisk handling hur de skulle vara i sin attityd till varandra, nämligen tjänande och älskande. Om ni har kärlek till varandra så är det inte bara att ni gillar varann, utan då ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Är det viktigt hur man hanterar varandra i en församling? Visst är det det. Det är ett tecken för många människor och det gör vi inte för att vi ska visa hurra vad bra och duktiga vi är, utan det är ett tecken som pekar på Jesus, vad han har gjort i våra hjärtan. För i den kärleken har man överseende med mycket av brister och tillkortakommanden. Och man säger, jag älskar dig i alla fall, fastän du sjöng lite falskt, om det nu skulle vara så. Det menar jag inte att du gjorde, tvärtom. Men han ville verkligen visa dem att tjäna varandra. Och sedan också så säger han det här uttrycket. Och det är också någonting som jag har tänkt på vid många tillfällen. För visst är det så här, mina vänner. När jag var ung, då kunde jag allt. Då visste jag allt, nästan. Och det är det som är det härliga när man blir äldre. Man blir ödmjukare och ödmjukare. Och märker att hur ska man hantera det här? Hur ska man svara på det här? Det är nämligen när Jesus säger till honom: Petrus, vad jag gör förstår du inte nu. Men längre fram kommer du att förstå det. Och visst går vi igenom saker och ting som vi inte fattar just nu. Varför händer det här nu? Och jag säger det med största ödmjukhet och största respekt. För vi är människor som vill att livet ska funka. Vi vill att vi ska förstå tillvaron och så vidare. Men ibland är det så att vi inte förstår just nu Guds vägar. Men framöver så ska du få se och förstå. Det viktiga är att man vet att Gud är med på den väg jag vandrar. För då har jag i alla fall honom bakom min rygg. Jag läser vidare ifrån kapitel 14, verserna 1-6 och några brottstycken ur kapitel 14. Det som citerades början här utav Pernilla. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Och det här är alltså sånt som Jesus sitter och pratar med sina lärjungar om. De vet inte om vad som ska hända, utan de undrar bara, vad är det som ligger framför? Och man undrar verkligen, hur ska det bli? Men Jesus, när han förmedlar och sitter i det här samtalet, han vet ju vad som ligger framför. Han har visionen klar för sig, och det är den han vill försöka få lärjungarna att förstå, att i samband med det som ska hända med mig, Jesus, så kommer ni att skickliggöras, som jag kommer fram till lite längre fram i predikan, så att ni lever upp till den bestämmelse jag har om er, nämligen att ni ska bära frukt. Ni ska bära frukt. Jag läser från vers 14 som sagt, eller från kapitel 14. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Jag går vidare till vers 10, där det står så här. Ska vi se här. Då står det så här, ja. Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig, och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte tro det, så tro då för gärningarnas skull. Han säger alltså, uppmanar dem, låt inte era hjärtan oroas. Nej, det kan du säga som är si eller sån och som har det si eller så. Nej, han upplever, om man går tillbaka till första bilden ner där igen. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Det är inte detsamma som att man gör en människoflykt. Utan det är detsamma som att Gud, måste jag vandra den här vägen, så vill jag ha tro på att du är med mig, vad det än innebär. Jesus vill verkligen förankra dem i att de inte bara är lärjungar för en kort tid. Utan även när jag lämnar er, så ska ni veta, jag är med er. Låt inte era hjärtan oroas, utan tro på Gud och tro på mig. Och så ger han de här löftena. så ska jag komma tillbaka. Och jag ska inte bara komma tillbaka så där i största allmänhet och säga nu ska vi ut och göra under och tecken. Utan jag kommer tillbaka för att hämta er och till och med att hämta er till mig. Vart går du? Vart är du på väg? Jag mötte i somras ett tv-program, ja, var det jag mötte. Där en kille satt med i något samtal. Han uttryckte det så här, jag tror det var Gils veranda, jag bara råkade se det. Så sa han, ja, sa han, jag undrar egentligen, existerar jag? Och förresten, har jag haft något tidigare liv? Och vad händer när jag dör förresten? Och det här är alltså en modern människa som undrar om hon existerar. Hon är alltså långt, långt, långt borta ifrån honom som säger jag är. Och det hoppas jag innerligt att liksom Jesus ville se till att de skulle vara nära honom i sin tro. Så hoppas jag också att du ska leva så nära Jesus under livets växlingar och pendlingar över de där djupa dalarna på de höga höjderna ska få uppleva att jag lever nära honom som är. För jag hörde också ett radiosamtal om vad lycka är. Och det kan man ju prata mycket om. Men jag upplever personligen lyckan för mig. Och det här gör jag inte bara för att göra det enkelt. Men jag är tacksam att jag får använda trons tanke på detta. Att jag får leva nära honom som är. Eller som säger jag är. Det är min lycka. Jag är jätteglad för Magnor. Visst är det, kära någon. Och roligt och fint har vi och så vidare. Men jag måste säga, också i det förhållandet måste jag leva nära honom som är jag är. Jag ska alltså komma tillbaka och jag ska hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Varför är det här så viktigt att leva nära honom som är? Jo, för att också det, precis som vi var med om i presentationen här, som vår syster Astrid som har flyttat hem till Gud. Hon är där han är. Därför att hon under sitt liv har levt nära honom som är. Ni ska vara där jag är. Ja, tänk vad gött det är att man får ha ett sådant hopp även en sån här underbart vacker augustidag. Och jag ber, kär Jesus, hjälp mig så att jag tar vara på tillvaron och nuet. Att jag tycker det är härligt det här. Men hjälp mig också samtidigt att jag blir påmind om att jag är på väg till ett bättre land. Ett ännu bättre land. I den sjätte versen så läste vi om att Jesus han säger jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Varför är det här angeläget att berätta för lärjungarna när han står inför avskedet? Jo, därför att Jesus vill ingjuta att han verkligen är den han är ifrån Gud. Ja, Gud själv. Och att även om det ser annorlunda ut i tillvaron och det kommer en massa olika andra alternativ. Kom ihåg mina kära älskade lärjungar. Jag var inte bara den jag är när jag gick tillsammans med er och vi gjorde under och tecken och vi fick uppleva både det ena och det andra. Utan också när jag lämnar er så kom ihåg att jag är vägen, sanningen och livet. Satt på ett en badplats uppe i Leksand i somras. Så ser jag något som rör sig där borta vid ett ekipage lite längre bort. Och jag fördömer inte människan på det vis, men jag vill gärna ta vara på bilden. En kvinna sitter där och utför sin yoga. Om det bara var en livsstil i största allmänhet, eller om det för hennes del var en tro på något, så vidare, så klack det till i mig: Jesus, du säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och ni vet att det är så oerhört viktigt när man lever i en brokig värld som också vi gör, att vi får be Gud hålla våra tankar rena så att vi vet på vem vi tror. Jag tror på honom som är. Och han är alltid nära dig, fast du kanske kan uppleva det annorlunda. Men jag skulle vilja uppmuntra dig, våga tro och håll ut på att Jesus är den enda vägen till Gud. I den 10:e versen så säger Jesus: tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Jag talar till er, orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Jesus hade ju absolut den största förutsättningen och chansen för att själv ställa sig i centrum för lärjungarna, vilket han naturligtvis var eftersom han var mästare. Men också detta att när Jesus visste vad som förestod honom, att han skulle lämna lärjungarna och gå igenom jättesvåra processer, så vill han övertyga lärjungarna att jag är i Fadern, alltså jag har utgått ifrån Gud och han bor i mig, säger Jesus. Och så det här: orden jag talar, säger Jesus, det är inte av mig själv, utan Fadern som bor i mig och gärningarna är hans verk. Och jag undrar, är det någonting som vi upplever i vår tid? Ja visst, genom den heliga ande så påminner oss den heliga ande ständigt igen om: jag, Jesus, bor i dig. Och du får vara med och utföra olika verk och gärningar och utföra Guds verk. Men i det här sammanhanget är det att Jesus vill övertyga sina lärjungar: jag är den jag är. Fadern bor i mig. Och till sist i det här lilla avsnittet då: vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Bön är inte alltid det lättaste. Bön är inte alltid det som pockar på. Men oj, vad viktigt det är att upprätthålla den här kontakten med honom som är genom bönen. För det är så här nämligen, så som vi läser i Johannes evangeliums första vers, att Gud är allting, eller Jesus är alltings ursprung och så vidare. I bönen så får du uppleva Guds doft över dig. I bönen får du uppleva Guds tankar över dig. I bönen får du uppleva vad Gud har i beredskap åt dig. I bönen får du uppleva allt för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Inte bara för att jag ska ha det så hiskeläns eller himla bra, utan det är för att Fadern ska bli förhärligad. För det är nämligen så här, att när man beder i Jesu namn så ber man ju till Gud genom Jesus. Och då blir man del av den atmosfären och den anden vem Gud är. Och man känner bara en glädje att få vara i bön och uppleva hur Gud bara blir större och större för mig och för mitt inre. Lärjungarna lyssnar och de undrar, men käre Jesus, det här står inte i Bibeln att de sa så här, men de sa så här ungefär, tänkte jag, men vi är ju bara människor, hur ska det bli? Hur har du upplevt det, att du har känt den här begränsningen, jag är ju bara människa? Jo, många gånger, säger någon. I kapitel 14, vers 16, så läser vi följande. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Och hör här, det här är inget som man kan köpa sig. Det är inget man kan tillskansa sig. Utan det står, världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Och så säger han till och med så här, jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Sanningens ande. Och det, var det här aktuellt för lärjungarna, så är det ju aktuellt för oss i vår tid. Har ni lagt märke till vilken ockupation det har blivit utav osanning och dumheter i vårt samhälle? Inte bara bland oss som var busfrön en gång i tiden, utan bland etablerade fina herrar och damer florerar osanningen. Vems ande bär man i sitt hjärta då? Och var tar ansvaret vägen när man far omkring med osanning? Också här är det viktigt för mig att leva nära honom, liksom för lärjungarna. Att leva nära honom som är, för att leva bevarade i sanningen. Och sanningens ande. Och det står inte att han är bara hos er ibland när det är högt tempo och när det livet är på topp. Utan han förblir hos er och ska vara i er. Hur var det första semesterdagen, alltså när semestern hade slutat? Var han med er då med, eller? Bara för att ta ett dåligt exempel. Men det står också så här, att när ni får uppleva sanningens ande, då ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag är i er. Kan man komma närmare varann? Och detta vill jag säga till oss allesammans, och jag säger det 100 gånger till mig själv. Älskade Sven-Göran, kom ihåg att när du tror på Jesus Kristus, han som är, så är du bärare utav någonting som har blivit nedlagt i ditt hjärta. Nämligen sanningens ande, som gör att du kan förstå att Gud är din far. Att han är i Kristus och att Kristus är i Fadern och Kristus är i mig och så vidare. Att jag lever i ett gudomligt sammanhang. Och återigen, jag är jätteglad när jag är jätteglad. Och jag kan säga tack käre Jesus för det här. Men också när det är jobbigt och livet stretar emot den. Jesus påminner mig om att jag ska förstå att du är i mig precis som jag är i dig. Inte därför att jag presterar en bra förståndstanke, utan det är ett under ifrån dig. Du har lagt ner sanningens ande i mitt hjärta. Och hör, ordet som ni hör, det är inte mitt, utan det kommer ifrån Fadern. Och hur är det när vi upplever profetior, till exempel när den heliga ande talar till oss? Då är det inte ord ifrån människan, utan då är det ord ifrån Gud. Och det ber vi himmelens Gud också om. Gud, gör det mera, uttrycker jag så här, vardagligt. Att vi får uppleva mer ord ifrån dig genom den heliga ande. Och så står det om, han ska lära er allt och påminna er om allt. Inte om allt vad för någonting som helst, utan allt det som jag har sagt er. Och här står alltså Jesus inför ett allvarligt avsked. Och han säger, sanningens ande, den heliga ande, hjälparen, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Matilda inledde vår gudstjänst med mod. Mod att gå vidare. Och det läser vi också om, frid och mod. Jesus säger alltså till sina lärjungar, frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. När jag sitter i ett sammanhang och man läser välsignelsen, så är det långt ifrån för min del bara en läsning. Utan där man beder också att Guds frid ska komma över oss och i oss. Då sitter jag gärna med öppna händer och tar emot den välsignelsen. Frid lämnar jag åt er. Och mina älskade vänner, det är så många människor som har det så fruktansvärt oroligt. Och jag önskar av hela mitt hjärta att vi tillsammans ska hjälpas åt att älska varandra på ett sådant sätt så att alla som är utanför ska förstå att det här är inte bara något som vi har lärt oss i Pingstkyrkan, utan det här är något som vi är i Pingstkyrkan. Därför att Jesus är i centrum. Och det är han som har lärt oss att älska varandra och hjälpa varandra. Och han inger i det här sammanhanget frid och mod, säger jag. Frid och mod. Och ni vet att himlen är ju öppen för alla människor. Så låt oss kämpa trons goda kamp. Att massor av människor i vårt Trollhättan ska få uppleva frid. I sina liv och sina hjärtan. Men också mod att leva. Det finns allt för många modlösa. Och jag bara berör ju det här i all korthet. Men avslutningsvis. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ingenting göra, och om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär frukt och blir mina lärjungar. Förbli i Kristus. Be om vad du vill. Och det här säger jag inte med arrogans. Be om vad du vill. Utan du vet, det är så välsignat att när man går in för Gud i bön. Vi kan ju uppleva det här olika naturligtvis. Men då kommer Gud med vissa tankar när jag beder. och som hjälper mig att bedja de rätta bönerna så att i förhållande till Gud vad han vill. Och det är på det viset som han också kan lägga frid i mitt hjärta. Därför att min bön är i överensstämmelse med Guds tankar. Och där har vi hjälparen som påminner och hjälper oss om allt som Jesus har sagt så att vi kan bedja på ett rätt sätt. Det står i i kapitel 15, verserna 4-8, så står det: förbli, ja, det har jag läst. Det har jag läst precis. Det stämmer. Förbli i mig. Och ni förhäl, eller min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Och slutligen 16-17. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Jag tycker det är så fascinerande och gripande. Men vi har ju facit i hand vad som hände med Jesus. Det hade ju inte lärjungarna. Men Jesus planterade in det här för att de skulle inte uppgivas, utan få uppleva frid och mod och hjälpa den som stöttade dem och hjälpte dem när han drog vidare till himlen. Man kan säga att de ängsliga lärjungarna blev övertygade och trygga. Och det skulle jag önska att du och jag också kunde få leva i ett sådant förhållande till honom som är. Att jag inte bara tror så där i största allmänhet och chansar, utan jag tror på Jesus Kristus, han som är. Så kommer en helig ande och övertyga mig att han är den enda vägen till Gud och som ger mig frid och ro under mitt livs dagar. Kan vi lägga på nästa bild? Så förbereder alltså Jesus sina ängsliga lärjungar. Han påtalar om kärlek, förståelse, tro, löften och hopp. Han är enda vägen till Gud. Fadern bor i mig. Och att vi nyttjar oss av bönen. Hjälparen finns där som också ger oss frid och mod. Och vi får bära en rik frukt och min far förhärligas. Och ängsliga, som jag citerade nyss, lärjungar blir övertygade och trygga. Så ska jag bjuda er på en vers som jag tackar min Gud för och som Majn och jag använder oss ofta utav. Jag tror den sista bilden. Och återigen, jag är medveten om att jag precis som du är människa. Visst känner jag bekymmer ibland. Jag känner mig bekymrad. Men här uppmanar oss han som är. Och kom ihåg att han är nära dig. Han är i dig. Och när han är i dig har han också fadern med sig i dig. Bekymrar inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar. Genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Gud välsigna oss att få ta vara på det här i Jesu namn. Amen. Tack himmelske far. Tack för undervisningen som du gav till dina efterföljare, dina lärjungar. Tack att de här orden är lika viktiga för oss idag. Och jag ärar dig och prisar dig för att du är den som står bakom dina löften. Och jag ber dig, omslut varenda en här inne. Omslut var en av oss med din nåd och med din kärlek och med din sanning. Låt oss få uppleva en höst där sanningens ande får en ännu större plats i våra liv och där vi får uppleva frid i olika situationer och sammanhang, men också mod att ta nästa steg i gemenskap med dig. Tack för att du är med oss alla dagar in till tidens ände. Amen.